Välkommen till programmet Mitt Partille, en intervjuserie om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
I dagens program av Mitt Partille möter vi
Åke Hellgren,
fotograf och en verklig Partille-profil. Och med i studion har vi också en annan i sammanhanget mycket betydelsefull person, och det är makan Rosa. Du är ju en som sagt stor Partille-profil, men du är ju faktiskt inte infödd Partillebo. Och det är ju intressant att veta kring din bakgrund, hur din uppväxt.
Ja, jag är som sagt inte infödd, men jag kom till Partille kommun 1950-talet. Jag är uppväxt i Dals Råstock i Dalsland. Ett litet samhälle uppväxt på Kroppefjäll. Men det är ändå inte min födelseort, för den är från Mellerud. Mina föräldrar var statare, och jag tror att själva ordet ger er en del funderingar. Det kan inte ha varit lätt, och det var det inte heller. Där, min far alltså, han var hästkar. Och min mor fick sköta om alla kor, mjölka klockan 5 på morgon. Dålig lön, framförallt dåliga bostäder och mat naturligtvis. Mina minnen är relativt begränsade från den tiden. Och mitt första minne i livet är det faktiskt. Det var när jag fick åka med min far på en kälke. Alltså en stor timmerkälke, och på den var alla våra möbler i ett sammanhang då vi flyttade från en statarlänga till en annan. Så dog min far i en folksjukdom på den tiden, tuberkulos. Låg på sanatorium i ett antal år, har mycket få minnen av att min far lekte med mig och så. Men orsaken var ju att han var svårt sjuk och dog 1934, jag var 8 år, och min mor stod helt alene med 4 syskon. Jag var äldst av dem, yngste var 3 år. Någon dag efter begravning kom kommunalgubbarna och sa till min mor att du måste sälja dina barn. Du kommer inte att klara tillvaron under de här omständigheterna. Hon hade ingenstans att bo, och vi måste ju ha tak över huvudet och mat för dagen. Men en stark kvinna som hon ju var, så tog hon oss med och sökte jobb på lantbruk i södra Dalsland, kommer jag ihåg. Där hon fick tak över huvudet och mat för dagen för oss också då. Själv var jag ju i skolåldern, vilket betyder att jag fick många olika skolor att gå till. Och framförallt, det jag har starka minnen av, det är ju framförallt de långa skolvägarna. Lappade kläder, dålig med mat, mobbing och en skolväg som kanske var över fyra kilometer ibland. Fram och tillbaka, djur och skur, sommar och vinter. Så gick åren med boende som var miserabelt i alla lägen.
Vi kanske ska spela en låt, för det har gått några minuter nu här. Och den första låten, det är Tom Jones, Green Green Grass of Home. Finns det så att säga några gröna tankar du har kvar om din hembygd eller din barndom? Så?
Det var en bra fråga, väldigt bra fråga egentligen. Grönt har man ju upplevt i alla former. Men visst, det finns en viss längtan, det är ingen tvekan om det.
Så men då, gärna det. Ja, då spelar vi Tom Jones.
Tack, tack.
Town looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to me.
Ja, vi sitter som sagt här med Åke Hellgren. Du pratar, nu är vi lite bakåt i tiden med skola och så vidare. Du, vad det som hände sedan?
Ja, ska vi göra ett kort hopp framåt så på mina livsöden. Så när jag var ungefär 10-11 år fick vi genom snälla människors hjälp ett bidrag. De gick alltså i borgen för att vi skulle kunna få ett eget hus. Vilket vi då kunde köpa för, tror jag, det var 6 000 kronor på den tiden. Då blev ju också livet lite enklare och mera inrutat. Jag började jobba när jag var 13 år i en bokhandel var det. Och kom dit på morgonen. Den som ägde bokhandeln, han kom och öppnade. Sen gick han hem för han hade alkoholproblem. Så jag stod där ensam, liten knatte, och fick sköta det mesta som gick då med tips och tidningar och cigaretter var det så såldes. Till en, hör och häpna, en lön på 20 öre i timman. Det var knappt 2 kronor dagen. Det var. Men det var ingen, man var ju glad för det och man lämnade sin mor då för att hjälpa till i hushållet. I 14 år gick jag med i SGU, Sveriges Skotemplares Ungdomsförbund. Och där blev jag vald faktiskt till ordförande. Vi var många ungdomar i den åldern på den orten. Så det var en stor anslutning. Scouterna bildades. Där fick jag också en ledarroll. Avdelningschef kallades det på den tiden.
Får jag lov att skjuta in en liten fråga där? Vi har uppfattat som här att du var också i kallade för revybranschen.
Ja.
Vad var lite kort så, vad handlade det om?
Ja, det berodde väl på att vi inom SKU, vi var ju lite spralliga ungdomar som gärna ville uppträda på olika sätt. Alltså göra små sketcher och använda på möten. Men framförallt berodde det mycket på att i de krokarna som ju var lite ganska nära Norge, som ju hade fullt krig med mycket soldater, tyska soldater alltså. Då fanns det mycket inryckt svensk manskap som gärna kanske ville fördriva någon trist vardagskväll med lite underhållning. Då bjöd vi in dem till den här IOGT-lokalen. Vi hade en egen lokal faktiskt som IOGT senare också. De hade byggt dem och senare använde de ju också den. Och där spelade vi upp med lite, kallades det för nu, lantliga uppträdandena som man ser på tv ibland.
Ja.
Fast det blir mycket enklare form.
Var du sjöng du eller skrev du? Eller
ja,
du?
Och vi hade en dragspelskunnig kompis som kunde stå för musik till en viss del. Och sjöng väl ganska bra tror jag. Men i varje fall så sjöng vi gemensamt. Och så spelade vi upp och ofta var det att vi antingen hyrde vi några programblad vad vi skulle spela in för pjäser eller spela upp för pjäser. Eller också hittade vi på själv några enkla saker.
Var jag gissade att du skrev och donade?
Ja, det blev mycket sånt. Och ja, vi hade ju en egen tidning i scouterna. Scoutkåren vill jag ju värna verkligen varmt om, jag tänker på i dagens ungdom. Jag skulle vilja säga så här att låt era barn om möjligt gå med i en scoutkår. Det är en god garanti för att de senare i livet ska klara sina utmaningar. Mycket god erfarenhet när jag har gjort och många med mig. Jag har en grabb som har varit med i 40-50 år nu och har en bana inom Partille scoutkår. Så det är en uppmaning.
Vi har ju haft lite kontakt innan och jag förstår så aktivitet och även ska vi säga ansvariga roller. Det var väl så också när du kom in i det militära. Det var telegrafist du var inom men du hamnade på kadettskola och hade väl vad jag förstår fick ansvarsfulla uppdrag där
ja,
också.
Ja, så småningom så blev det militärtjänstgöringen som gällde och i mitt fall jag hamnade upp i Boden som signalist. På kompaniet där uppe, radiosignalist. Fick ju harva på de 12 månaderna som det var på den tiden. Med att lära mig så mycket som möjligt om det militära. Jag var kanske lite för ordertrogen. Så jag fick väl så småningom ett intyg att jag skulle skickas på kadettskola i Stockholm.
Alltså du menar på att det var ett straff?
Ja, det var faktiskt det. Jo, du kan skratta, men jag skickade faktiskt in en ansökan till chefen för försvarsstaben att få slippa militärtjänstgöringen i vidare form. För jag var familjeförsörjare, ansåg jag, och behövde vara hemma och tjäna pengar. Det avslogs. Så jag fick gå den där kadettskolan i Stockholm. Det är i sin tur med att jag blev uttagen till sergeant. Och hemförlovades då med en sergeantsgrad som omvandlades till fänriksgrad när jag första gången åkte ut i fält. Och det blev ju ett mer eller mindre halvlivslångt lidande, så jag vill inte säga, men upplevelser genom att jag fick... Och blev inkallad då och då för att ta hand om inryckande militär som är alltså beredskapsmänniskor.
Ja, för jag tänkte den här nästa låt, den heter Release Me. Och det kanske den kunde du ha spelat för dina officerare. Då, nu släpp ut mig.
Ja, vi gjorde ju, vad man kallar man det för, en liten cliffhanger inför den här låten Please Release Me. Ja, det är den gamle Engelbert.
Engelbert.
Jamen. Och det var ett par incidenter där du har, håller på att säga, inte medvetet eller självmant, men ändå faktiskt varit nära att inte suttit här idag, om man säger så. Kan du berätta lite om...
Det var ju nära, som sagt, ruggigt tillfälle då jag var ute och hade skjutövning med den sista inryckande manskapet jag hade. Jag kan väl tillägga att det var faktiskt 70 man som den här lilla människan skulle ta hand om. Det var lite övermäktigt, men jag var tvungen. Skjutövningen efteråt, patron ur som det heter. Alla ni som har legat inne känner kanske igen kommandoordet. Vilket betyder att man ställer all manskap framför med öppet vapen i, som man kan titta igenom, kulröret alltså. Och innan jag hann gå fram och göra inspektionen så small det till, inte small, men det rök till mellan mina ben. En av manskapet hade alltså avlossat ett skott, hade ett skott kvar efter skjutövningen och råkade av misstag naturligtvis trycka av det. Vi hade k-pistar, lätt vapen, några centimeter höjd. Om man hade haft det vid utskjutningsögonblicket så hade livet varit slut naturligtvis. Så där hade jag tur, väldigt tur. Det andra tillfället då jag kunde ha mistat livet, det var en handgranats, inte övning utan de skulle lära sig att hantera en handgranat. En stor palisad var uppbyggd runt om där vi satt, jag och den som du var skulle göra det. Jag visade att där och där, så här är det, det är ingen fara. Du drar ut den sprinten som sitter där och så slänger du handgranaten över palisadens väggar. Så exploderar den på andra sidan. Och en av dem, efter mycket om och men, jag visste själv om att han var lite nervös, lagd, fumlade. Han drog ur sprinten som han skulle, men slängde den rätt in i väggen på insidan. Granaten studsade tillbaka till oss. Och jag brukar säga det, att har jag varit snabb någon gång, så var det ju då jag hann på de 5 sekunderna som gäller innan den exploderar. Få tag i den och slänga den bara rätt upp i luften där den exploderade. Resten av granaten regnade ner över oss. Och hjärtat naturligtvis banka på mig.
Tror jag.
Så det var det också. Ett tillfälle då livet kunde ha fått sitt slut. Men jag har haft tur. Jag har haft verkligen tur.
I alla fall så småningom så hamnade ni här. Det var väl en vända i Göteborg, men så småningom hamnade du och ni här.
Vi flyttade hit, fick en lägenhet i kyrktorget på Galoppvägen. Flyttade hit, Rosanna, är det var det?
Bra. Nej, men vi gifte när jag var 22. Ja. Vad blir du nu? Om vi säger 1900...
Vi har varit gifta i 63 år i alla fall.
Mm. Hur var det ni lite sågs? Gick det till?
Ja.
Vi jobbade på SJ.
Jag jobbade på huvudverkstaden i Fjällbo. Tog anställning där. Jobbade 38 år tror jag innan jag blev pensionär, 60 års ålder. Och som Rosa sa, hon jobbade också där stundtals. Hon hade vägarna hem förbi min arbetsplats. Där vi då sågs och sedan så träffades vi på Rondo tror jag det var.
Ja, ni var
det var det, ja. Mm.
Bägge två har ju förstått här väldigt roade av dans. Så att det var ju lämpligt.
Verkligen. Fick 2 barn i varje fall. Det tog några år innan vi vågade. Hade råd nog att skaffa barn. Men vi fick en pojk som nu är 50 år och en flicka som... Numera bor i Norge men är hemma och hälsar på ibland och hon är något år yngre. Och de har barn i sin tur. Mm. Barnbarn har vi alltså, 4 stycken.
Trevligt.
Som ju är en gåva för alla som har barn och är gifta. Och en trygghet kan man väl också säga när man blir lite äldre.
Men det var där också i apropå det här med fotodelen mer kanske på allvar och lade igång. Var det så?
Ja, det stämmer Jan. Jag hade inget fotointresse innan jag var 40 år. Mer än att jag med en instamatik fotograferade min familj, mina barn. Som alla gör naturligtvis. Då var det inte digitalt på den tiden utan man fick släpa med en instamatik och framkalla sina bilder i en affär någonstans. Själva intresset för fotografi startade också i den vevan. Jag hade en kamrat som smalfilmade och jag tog med mina bilder. Instamatiken på den tiden, då träffades vi ibland genom att han var min bästa kompis och var själv gift, dock utan barn. Men vi träffades och tyckte att vi borde nog kanske utveckla det här lite bättre med fotografin och se om våra bilder är bra. Att få någon som kunde avgöra det, en jury med andra ord. Och då fanns det naturligtvis i fotoklubbar. Och vi gick med i fotoklubbar, jag i 2 till och med, eftersom jag jobbade vid järnvägen så hade de en egen. Började att tävla, mot all förmodan kom vinsterna eller betygen på vad bilderna hade för kvalitet. Och både jag och min kompis hade, kan man säga, tur eller vad det nu är. Men vi vann ofta med bilderna eller fick dem högt upp placerade i tävlingar och sånt sporrar. Det är ju ingen tvekan om, det gör det väl för alla människor i något sammanhang.
Men just den här som fascinerande tycker jag, det är ju att relativt mogen ålder får man väl säga. Och sen att innan dess inte ha, vad jag förstår, haft liksom varit jobbat med eller engagerad i konst eller något annat som man annars kan kanske koppla till foto. Och så rätt var det så väcktes det till liv det här dina... Ja, inbyggda kunskaper får man väl kalla det för du är ju självlärd.
Ja, det är många som har frågat var man får det där känslan för hur man ska bygga upp ett fotografi eller vad det är. Och då talar jag kanske inte om de personliga bilderna man tar på sin familj eller sin omgivning utan på den där allmänna motiven. I natur eller i stad eller var man nu är och får dem att fungera. Vi kan väl säga så här för jag vet att jag har frågat mig någon gång. Vad är det du tänker på när du bygger upp en bild? Och det kan jag snabbt ange därför att en bild ska inte vara, tycker jag nu i det här sammanhanget när det gäller att tävla eller på annat sätt ha utställningar och så. Så en bild bör innehålla någonting, den bör ha ett budskap och det kan vara humor och tragik eller verklighet också. Men det ska finnas inbyggt någonting mer. Och komponera då så att den får andra människor att tycka att den är bra. det är väl de grundläggande elementen som jag ser det just nu.
Men du, jag förstår, så är dokumentation lite av en favorit, men samtidigt är det så, om jag förstår rätt, så är inte du den som ligger på pass ute i någon buskage, utan man säger så, jobbar lite annorlunda. Hur hittar du dina objekt?
Nej, jag klarar inte av att ligga och vänta på vissa djur eller händelser så. Jag har inte tålamod helt enkelt, utan jag vill helst röva runt och se olika vinklar, ljus och naturligtvis huvudmotivet i bilden jag tar. Det är kanske, man kanske kan lära sig, det är möjligt, men det ligger på något sätt, eller har legat latent i huvudet, att så här vill jag att en bild ska fungera eller vara. Och ljuset har ju en viss verkan också. Sen i och med att jag också började med svartbit i större skala då, eftersom ett mörkrum var ett behov för att kunna få en bild som jag ville ha, den beskärning och annat, så blev det att jag skaffade mörkrum och satte igång på allvar 1967. Ja, 66 började jag med mörkrum och sådant från och med 1967. Så det är 50 år som jag nu...
50 år sedan du har börjat?
Ja, sedan jag började och fotografera på allvar.
Nästa låt, det är tid för det. Så det är väl en riktig danslåt. Den här måste ni nästan ha dansat till. Glenn Miller, var det?
Oh ja,
jag tänkte väl det. Och In the Mood heter låten.
Oh ja.
Ja, det var nästan så vi fick stoppa Rosa här. Du var nästan på väg upp, eller var det inte så? Det stampades i foten, med foten i alla fall.
Ja, det var stoldans kan man säga. Och det är fötter och lite annat sånt där. Så att,
det sitter i allt, evigt
god låt.
Vi dansar även hemma ibland när han sätter på musiken också.
Ja, vad härligt. Ja, det har vi fått höra här, apropå att dans är ju ett gemensamt intresse här. Fast som sagt, just nu så är det ju lite mer på fotosidan här, och kan man säga det här med att du kom in här på ditt mörkrum, och vi har ju haft nöjet att besöka er och titta in på det här världens, eller Sverige och världens, men Sveriges minsta mörkrum, och kan liksom inte begripa hur det har gått till, vet jag att ni har kämpat ihop på olika sätt för att det får gärna berätta om.
Jo, det stämmer som Janne säger. Mörkrummet är litet, och personer från Riksförbundet i foto har varit och tittat, och de påstår att det måste vara Sveriges minsta mörkrum med hänsyn till kapaciteten. Alltså med mängden bilder man har framställt det. Under en trappa helt enkelt, knappt en meter bred och 2 meter lång kanske. Men det har fungerat. Det har många 100 000 bilder passerat, så att jag har inte farit illa egentligen. Utan
det ser inte så ut i alla fall. Men jag måste säga återigen, som vi har beskådat detta utrymme och tänkt att hur är det överhuvudtaget? Hade man inte sett det och så här, som man har trott att nej. Men nu vet vi att så här har det gått till.
Jo, i samband med att vi då började, jag och min kamrat, så ville vi ju göra det ännu mer påtagligt genom att på något sätt få kurser på något som vi kanske inte kunde eller hade tänkt på. Och själv hade jag förmånen genom SJ, framförallt SJ-klubben, att komma ut i världen och träffade många fantastiska yrkesmän, yrkesfotografer. I Sverige hade vi bland annat Christer Strömholm, välkänd på den tiden, fick Nobelpris eller fotografpriset på senare år. Som då var mycket, hade sitt hus eller sin sommarstuga, om man kallade för det, i Frankrike. Så vi var med ner och följde honom och fick order om att göra den och den fotograferingen. Och med det och det mottot, för motto var någonting som var väldigt vanligt att vi jobbade med. En viss bestämd ort eller visst bestämt, som exempelvis två generationer kallade vi det för. Och det var det många intressanta händelser som man fick uppleva. Bland annat så var vi i Cannes, den franska staden som har filmfestivaler. Och där fick vi mottot att vi skulle, vi var tre, ja, alla fick det egentligen, men vi som fick uppleva det här, vi var tre stycken, med mottot rikedom i stort. Alltså där fanns det ju rikedom i en masse, som det heter, i massor. Med alla dessa lyxbåtar och hotell och liknande. Vi kom in på hotellet, blev inbjudna på hotellet eftersom vi var belamrade med kameror och ägaren eller ansvariga på hotellet. Trodde att vi kanske var journalister av något slag och tänkte väl på reklam, det är möjligt. Men vi kom in på hotellet, blev uppvisade till en övre våning. Där det stod en väldig massa livriklädda soldater, mörkhyade. Och vi undrade naturligtvis vad de gjorde där. Till dess att ansvarig som hade fått in oss på hotellet gick in i ett rum och hämtade en person som var en halv meter kortare i varje fall än de andra livriklädda manskapet. Och vid närmare betraktning av honom så såg jag ju direkt vem det var kejsar Haile Selassie som var där på statsbesök. En av våra vänner som var med i gruppen. Han gick mot Haile Selassie och bad honom ställa sig på ett visst ställe, vilket han inte borde ha gjort. För då blev det ju liv i de soldaterna som var där för att vaka över hans säkerhet. Så han blev bryskt tillbakavisad. Och själv vågade jag faktiskt inte öppna kameran eller ta fram kameran en gång. Det var lite kämpigt läge, men det var intressant. Det var en av de intressanta sakerna man har hunnit vara med om under de här 50 åren. Det har varit massor av dem. Men den dokument, om vi ska gå in på det som ju angår befolkningen i Partille, så är det ju den dokumentära sidan som har varit viktig för mig. I början fick jag ju mycket bild eftersom jag hade mörkrum och hembygdsföreningar och andra visste om det. Ville gärna ha bilder något bättre än de var när de fick dem. Så jag fick alltså göra reproduktioner på alla dessa som kom in, det var hundratals. Och samtidigt började jag själv att finna intresse för det. Så när jag var ute och fotograferade för allmänt bruk, eller för mitt eget bruk då, så såg jag någonting som var på väg gammalt nog att försvinna, vilket senare gjorde. Eller att exempelvis laga bro, kyrkbron under ett par omgångar, då sa de ofta till mig att nu ska vi göra det och det från kommunhåll då. Så jag passade på och följde byggnationen och jag var med i alla spadtag som sattes för bibliotek och för nya studier, var ju Allum, andra byggnader, skolbyggnader. Och sedan i och med att, ja, Läxberg exempelvis, i och med att jag hade börjat så följde jag ju hela byggnationen fram till färdigt verk. Var till och med uppe och flög över vissa av de här byggnationerna. Framförallt Läckbyskolans tillblivelse. Då var det en ingenjör där som hade flygcertifikat och jag följde med honom upp och tog de bilderna. Och när vi ändå är uppe på att flyga så har jag ju tillsammans med en god vän, Allan Jansson, lärare i Läckbyskolan, varit uppe med en helikopter och fotograferat hela Partille från luften, 300-400 meters höjd. Verket, eller det som vi skapade där, det finns i bokform. Idag att få tag i det kanske, för den här dokumentationen gjordes 1981. Men bilderna finns. Den finns hos hembygdsföreningen och många andra. Och
du får jag skjuta en fråga att, där, apropå vanliga kommuninvånare då. Hur kommer vi till för att kunna... Vi vet att det finns ju på bibliotek en del, men det som finns på hembygdsförening och så vidare. Hur, och du sa att det kanske inte finns liksom, sådär jätteofficiellt, men hur, Hur kan man hitta dem?
Ja, det var en bra fråga, för många ställer sig nog det tror jag. Mm. Jag har själv frågat Hembygdsföreningen, men svaret det är ju att de har ju utställningar på biblioteket då och då. Mm. Med stora utställningsbilder som jag själv har hjälpt till med att skaffa. Jag hänvisar till det. För övrigt så finns det arkivet, det stora arkivet som jag har varit medhjälplig till. Genom att det har gått genom mitt mörkrum väldigt mycket. Och sedan så goda givare på andra håll. Finns ju tillgå, men det finns i, tror jag, i Finnjösa huset i någon lokal. Men ganska snart kommer de att flytta sitt arkiv till bredvid biblioteket i de nybyggnationer som finns där. Dit alla föreningar i kommunen tydligen ska hålla till i framtiden. Så jag hänvisar dit. Men i det sammanhanget vill jag väl nämna att i biblioteket, för det första har jag i dagarna faktiskt, jag ska väl aktionera ut det, att i dagarna har jag satt upp en panoramabild som är 1,80 lång och en halv meter hög, som beskriver hela Partille centrum i en bild. 1968 var jag uppe på berget, Kyrkåsberget, med utrustningen och i tanke att göra en sån där bild. Och det skapade jag fram då, men har glömt av materialet som låg i en källare, plockade fram det nu och lyckades sätta ihop bilden och gav den till kulturnämnden som har ramat in och satt upp den på biblioteksvägg. På samma sida, går ni in i biblioteket så är det norra väggen där då, där det hänger den. Gå gärna dit och titta på den, särskilt ni som är nyinflyttade, och få se en litet del av kommunen. Kanske den viktigaste som alla känner till. Själva centret från Stärtered, Kvasterkulla ungefär, fram till Finnjösabäcken mot Sävedalen. Så lång täcker bilden. Och i samband med det, glöm inte att titta till vänster i den bokhylla som där ligger. Där finns 20 stora röda permar som min fru och jag många år höll på att sammanställa och nu har ställt dit. Ja, de har stått där i ett par år nu. Titta gärna i dem, för där finns det katalogiserat efter olika områden i kommunen. Bilder från svunnen tid. Var snälla och glöm inte det.
Nej.
Ska vi inte göra?
Vi ska ta en Louis Armstrong-låt nu här. Basing Street Blues. Louis Armstrong, Basing Street Blues från 1956 var det.
Ja, som sagt, vi har fortfarande minsann kvar Åke och Rosa här i studion, och det är väldigt trevligt så. Det finns väldigt mycket att berätta om både det ena och det andra, framförallt naturligtvis kring detta med fotografering. Och en del som att Åke fotar och så vidare, det vet vi ju så, men makan Rosa har ju som sagt högsta grad delaktig i det här i samband med Lilla mörkrummet. Och du kanske kan berätta lite grann om din kamp, håller jag på att säga. Men, hur det gick till när det var som
alltså
mest.
Alltså den första.
Som mest när det gäller framkallningen och hjälpa ut här med Åke och mörkrum.
Det var så att han gjorde ordningen ner och så skulle jag hämta upp bilderna. Så först så fick jag ta en spann med vatten, fick jag gå ner i källaren och så fick jag hämta de bilderna. Och så fick jag gå upp och så fick jag gå in i badrummet, i badkaret och lägga dem där. Nej, nu ljuger jag. Jag skulle lägga dem i ett fat. Följa dem i fat. Och sen gick jag in i rummet och la ut tidningar på bordet och soffan och sådär. Så att när de skulle torka där så gick jag ut i köket, diskbänken där. Så fick jag stå och torka av vattnet på bilden. Och sen så fick jag ta ett par, tre bilder, fick jag gå in i lilla rummet där och lägga dem där på tidningen. Och så fick jag gå ut igen och fortsätta. Och nu var det slut här. Så fick jag gå ner igen och hämta en ny bild, för det var åkerfärg där nere. Så det kunde väl vara 20-30 bilder. Så var det för den dagen och så.
Det hände några gånger, förstår
ja,
du?
Ja, det var inte bara en dag, utan det var... Det var mest lördag och söndag, för då var ju han ledig så och jag var ledig. Ja. Så tog vi och körde det här omgångarna med bilderna.
Ja.
Men det gick bra. På sätt och vis var det väldigt bra, för då fick man motion också. Så det är det som jag tycker är...
Ja, men ni har som sagt teamat kring detta. Det kanske är en förutsättning också.
Ja,
att
just
att man
det,
har en gemenskap i,
ja, just det, ja.
I saker som...
För jag är ju nytta av det också när han... Jag menar bilderna också. Och då hade man ju han hemma också, om man säger, istället för att han gick någon annanstans. Och det är trubb och... Jag menar så det är. Det är mycket sånt där.
Familjelivet.
Familjelivet.
Ja. Du har ju också gjort apropå åker där. Var väl tidigt ute med bildspel och bland annat medverkade med detta i Godmorgon Sverige. Var det inte så?
Ja, faktiskt. Jag fick ett erbjudande att visa bildspel just i det programmet. Hulan var ju den som startade i Godmorgon Sverige först. Och när producenten fick reda på... genom någon TV-fotograf, tror jag det var, som kände mig, så ville hon ha bildspel i samband med att orkestern för Godmorgon Sverige skulle framföra en viss låt. Då ville de ha bildsatt den istället för att kameran svepte över instrumenten och de som spelade, så ville de hellre se på TV-rutan bildspel i... Oftast var det natur eller ett område som belyste det musiken. Hör du?
Det var lite
Ja, det var mycket jobb att sätta samman de här.
Göra detta.
Men tack vare att vi ofta var i Norrland och på utträder och så hade jag de stora vattenfallen. När exempelvis Brusa högre lilla å skulle framföras för svenska folket. Så fick jag beledsagare med bilder som... Började med den lilla droppen och som växte till en jätte vattenfall.
Men det var också tekniskt en procedur, förstår jag, att få till det, förutom att du hade...
Men bildspel har det blivit väldigt många under åren. Mm. Och de sista åren, så när jag hade lagt av mer eller mindre, så ställde jag upp som volontär. Så jag var i alla äldreboenden. Och med jämna mellanrum visade och underhöll de gamla där, eller de som bodde där. Och det har varit väldigt berikande att ha träffat. Så man har ju träffat så oerhört mycket människor. Och det, om jag inte hinner med så mycket nu, för det är så mycket kvar egentligen utav mina öden, så vill jag i varje fall till alla som jag med denna radio når i Partille, boende i Partille kommun, riktar ett stort varmt tack för allt fint tillmötesgående. För jag, faktum är att jag har aldrig, och det gäller alla uppdrag jag har varit på, träffat på någon människa som har varit negativ eller avog, som vi sa i gamla tider. Utan alla har bemött mig väl och gärna ställt sig framför kameran om jag, helt främmande människor alltså, om jag har begärt det. Och tack ska ni ha i alla fall. Sen finns det som sagt...
Vi förstår detta, att det finns väldigt mycket kvar. Vi får väl göra ett specialprogram någon gång här. För vi ska ju också nämna, det har ju gjort så fantastiskt mycket. Och bland annat, det har fått kulturpris här av kommunen här på 70-talet. Och som sagt, men cirka 500 priser och mycket utmärkelser. Så är fantastiskt... stor person inom fotografin. Och det har varit som sagt ett verkligen nöje att träffa både dig och makan här och få tillfälle att göra den här intervjun för mitt Partille.
Ja, jag ska faktiskt sticka ut. Jag tackade er förut och jag ska faktiskt sticka ut hakan. Så ni får ta som ni själv tycker, men det gäller nutidens fotografering. Eftersom jag inte är digitalfrälst ännu, så trots att jag även innehar numera en digitalkamera, beroende på bland annat att det andra materialet var för tungt att vara, så undrar jag ibland över hur får ni era bilder att bevaras med ett innehåll i framtiden? För ni får tänka på att det ni tar, det låter mästrande, det får ni ursäkta. Men det är det enda sättet att framföra det på. Tänk på att era bilder är dokument för framtiden. Kanske inte för kommunen i alla lägen, men säkert för framtida forskare som vill veta hur såg människan ut, vad hade de för kläder, hur bodde de, hur levde de överhuvudtaget. Nog så viktigt, men framförallt för era egen familj, för era egna kära. Barn eller äldre också för all del. Har ni exempelvis, de sitter, jag vet, jag har pratat med många digitala och de flesta gör ju så tydligen som jag har hört, att de sätter dem i en dator och med det så är det bra. Men det är inte bra, säger jag. För det ni sätter i den där datorn, det är bara en halv bild om ni inte uppfyller följande krav. Och då kommer jag in på lärarstadiet här. Och det är inte bara årtal, för det är självklart att ni ska ha. Ni ska ha namnet på den som finns på bilden. Eller den som sitter bredvid. Eller den som finns i bakgrunden helst. Ni ska ha platsen där bilden är tagen. Och varför den är tagen just där. Man tar ju dessa bilder, som sagt, inte bara för sig själv eller för sina barn. Man tar dem för barnbarns barnbarn, för att ta lite grann i framtiden. Det är de som kommer att ha glädje av bilderna, verklig glädje, förhoppningsvis. Så bilden ni alltså sätter i datorn, den är stympad. Det är en halv bild, därför att den saknar information i den utsträckning jag skulle vilja att den hade. Själv har jag lyckats genom idogt arbete inom åren och med hjälp av min fru sätta in ungefär 12 000 dokumenterade familjebilder då, som har just alla dessa fakta runt själva bilden i 50 stora album. Och jag måste säga att det är det jag verkligen är stolt över, att kunna lätta mig, efter mig och min fru. Men tack ska ni ha för...
Ja, det var ord och inga visor som man brukar säga i sammanhanget. Men vi tar tacksamt emot dessa råd, för som sagt, många är väl den här mobilfotograferandets generation, och det tål att tänkas på det du säger. Så att vi tackar för det. Och återigen, tack ska ni ha för att ni hade möjlighet att komma till oss. Tack.
Tack, säger jag och min fru.
Tack. Ja, tack. Och vi får väl säga lite grattis i efterskott på 90-årsdagen.
Ja, det får vi absolut göra, ja. Det var han så i fall. Det var väl i maj någon gång, var det så?
Det var 8 maj, ja.
8 maj, ja, men ändå, det är... Ja.
Fredsdagen faktiskt.
Ja. Ja.
Som man räknar som fredsdag.
Just det. Men då kommer det Swedanes, När min tid är förbi. Jag ska inte klaga när min tid är förbi. Jag ska inte klaga när min tid är förbi. Jag ska leva till min tid är förbi. Jag ska dricka stackor för min tid är förbi. Flera hundra stackor för min tid är förbi. Flera tusen stackor för min tid är förbi. En miljon för min tid är förbi. Jag ska kyssa flickor för min tid är förbi. Många fina flickor för min tid är förbi. Jag vågar säga